Apotekaren Henry Nestlé rör försiktigt ihop torkad komjölk, vetemjöl och socker med lite vatten. Sen matar han ett nyfött spädbarn med blandningen. Barnet är sjukt och har fötts för tidigt och är vid den här tidpunkten på 1860-talet dödsdömt. Men Nestlés revolutionerande recept kommer att rädda barnets liv och många, många fler. 100 år senare är bröstmjölksersättningen en miljonindustri i väst och nappflaskan en frihetssymbol för arbetande kvinnor. Men när mjölkersättningsföretagen etablerar sig i låginkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika blir samma mjölkpulver plötsligt en barnadödare.
Nappflaskan som dödar.
Flaskuppfödningen skördar tusentals offer bland uländernas spädbarn.
En protestvåg mot Nestlés bröstmjölksersättning sveper över världen. Och i Sverige kommer bojkotten hålla i sig i 40 år och bli en av de längsta i svensk historia. Du lyssnar på Matupproren, en programserie där vi dukar fram matvarorna som fått oss svenskar att protestera och göra motstånd. Och idag serverar vi bröstmjölksersättning. Under 1900-talet sjunker antalet barn som ammas i västvärlden och på många håll blir flaskmatningen norm. Nu börjar Nestlé och andra barnmatsföretag blicka mot nya marknader att erövra i Asien, Afrika och Sydamerika. De startar aggressiva marknadsföringskampanjer. Säljarna åker till förlossningskliniker och ger gåvor till sjukvårdspersonal i utbyte mot att de förespråkar mjölkersättningen. Det här kommer pågå i många, många år. Och en som själv upplevt det på plats är barnmorskan Gunilla Kristiansson som arbetat i Filippinerna.
När jag kommer in på BB-avdelningarna så ser jag mycket flaskor, jag ser mjölkpulver och jag ser ju mammor som ger sina barn ersättning. Och jag blev jätteförvånad. Varför ammar man inte här?
Gunilla gick runt på sjukhuset och gav stöd till mammor som ville amma sina barn.
Nu trycker jag med min ena hand bak på bebisens skuldra så att den böjer bak nacken.
Hon visar med sin smala men bestämda hand hur barnet ska läggas till bröstet.
Och då blir ju automatiskt näsan fri och bebisen får ett stort tag om bröstvårtan och kan suga enkelt.
Men samtidigt som hon uppmuntrar till amningen som är gratis så ser hon hur en säljare från ett mjölkersättningsföretag tillåts läsa i journalboken.
Då går hon alltså igenom alla namnen på mammorna som finns i byn och ja, vill föra propaganda för dem om modersmjölksersättning. Och så sa jag då till min kollega, men vad gör den kvinnan här? Nej, hon ska bara titta.
Det blir tydligt för Gunilla hur sjukhuspersonalen tjänar på företagens närvaro.
Personalen sitter runt ett fikabord med massa väskor och på väskorna är det då logga för det här mjölkbolaget. Många har ändå fått besked på att de inte får ta emot det, men det är ändå så, det är så frestande som man gör det och tycker att men det är väl okej, va? Personalen blir mutad av de här bolagen.
På sjukhusen i låginkomstländerna får säljare gå runt och presentera mjölkersättningen som bättre och mer näringsrik än bröstmjölken. De delar ut gratisprover som räcker lika lång tid som det tar för den nyblivna mamman att sluta producera egen mjölk. Och ju längre tiden går, desto svårare är att komma igång med amningen på nytt. Det som kunde varit gratis blir nu en dyr utgift.
De blir fattiga på grund av att de blir mer eller mindre tvingade att köpa mjölk istället för att amma.
Och när mammorna kommer hem från sjukhusen klarar de inte att ge barnen ersättning på ett säkert sätt. De späder ut pulvret så att barnen blir undernärda eller blandar det med smutsigt vatten som orsakar diarréer.
Man har inte kunskap hur man ska till exempel blanda mjölken för att det står inte på mitt språk. Eller jag kan inte ens läsa. Så jag gör det lite på en höft. Och sen har jag kanske inte det rena vattnet. Jag kan inte ha möjlighet att koka upp vatten. Och sen så är det med flaskorna som man måste då sterilisera och hålla rent också. Som jag inte heller har möjlighet att göra.
Bröstmjölksersättningen som togs fram för att rädda liv får nu istället dödliga konsekvenser i Afrika, Asien och Sydamerika. 1974 kommer en rapport från FN:s barnfond UNICEF som får namnet The Baby Killer, bebisdödaren. Den visar att ungefär 1,5 miljon spädbarn dör för att de inte blir ammade. Och Nestlés marknadsföring pekas ut som en bidragande faktor till den omfattande undernäringen bland barn i låginkomstländer. Och det väcker starka reaktioner. 1977 inleds en bojkott mot Nestlé i USA och snart ansluter fler länder. I Sverige tar aktivisterna till gatorna med budskapet stoppa flaskdöden.
Jag tycker att det är ohyggligt cyniskt att tjäna pengar på småbarns död. Man kan ju alltid hoppas att folk kan börja bry sig om det här. De som har sett bilder på de utmärglade barnen, de är i alla fall ganska så upprörda och reagerar.
Uppmaningen är att bojkotta Nestlé och också deras svenska märken som Findus och Zoegas. Och många svenska konsumenter hänger på.
Jag har läst den här i tidningarna och jag tycker att det är en fruktansvärt cynisk verksamhet. Så att jag har redan börjat bojkotta Findus. Jag har ju en ny liten kille här.
Fackföreningen Vårdförbundet kommer bli en drivande kraft i den svenska bojkotten. Och i spetsen står ordförande Inger Olsson Örtendahl.
Vi ska pressa Nestlé att ändra sig så att säga. Att inte sälja in någonting som inte är efterfrågat eller ens bra.
Företaget Nestlé, som nu vuxit till en av världens största livsmedelskoncerner, förhörs i den amerikanska senaten, men slår ifrån sig kritiken.
Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no?
We give all the instructions.
Just answer. What is your position?
Of course not, but we cannot cope with that. We can't have that responsibility, sir.
You can't have that responsibility?
No.
Nestlés talesperson Osvaldo Bayarin säger att mjölkersättningen inte borde användas där det inte finns rent vatten eller där mammorna är så fattiga att de kommer späda ut den. Men menar samtidigt att företaget inte kan ta ansvar för hur deras produkter används. Men Världshälsoorganisationen WHO och UNICEF håller inte med. De kallar till ett möte mellan barnmatsindustrin, medicinska experter, regeringar och aktionsgrupper. Det leder till ett förbud mot oetisk marknadsföring av bröstmjölksersättning. Det innebär inga gratisprover till mammor, ingen närvaro på sjukhus och inga gåvor till sjukvårdspersonal. Men gång på gång kommer larm om övertramp från barnmatsindustrin.
Den internationella livsmedelskoncernen Nestlé anklagas än en gång för att bryta mot Världshälsoorganisationen WHOs regler för modersmjölksersättning.
Marknadsföring av bröstmjölksersättning som riskerar att underminera tilltron till amning.
Men trots det så skickar både Semper och Nestlé grötprover direkt hem i brevlådan när spädbarnen är 4 månader.
Nestlé å sin sida förnekar att man ger gratisprover till sjukhusen och skyller på att läkarna vill ha produkterna.
Även om barnen som dör till följd av mjölkersättningen minskar och fler mammor i låginkomstländer väljer bröstet framför nappflaskan är utvecklingen marginell. Från 80-talet till 2020 mer än fördubblats försäljningen av mjölkersättning och marknadsföringen hittar nya vägar. Nu behöver företagsrepresentanter inte längre titta i journalboken för att komma i kontakt med nyblivna mammor utan det sker enkelt via sociala medier. Världshälsoorganisationen fortsätter larma om att uppemot 1 miljon spädbarn dör varje år på grund av mjölkersättningen. Trots det väljer det svenska vårdförbundet att avsluta sin bojkott 2022. Och det sker helt i det tysta.
Det har ju gått över 40 år. Och det är svårt att hålla liv i en sån aktion så länge. Och då kan man ju liksom diskutera om det, hur länge man kan hålla på.
Inger Olsson Örtendahl, som var med och inledde bojkotten under 80-talet, tycker inte att den funkar längre. Vissa bojkotter blåser upp och blåser över lika snabbt. Men vårdförbundets bojkott mot Nestlé blev en av de längsta bojkotterna i svensk historia.
Jag kan inte se att det är nödvändigt att hålla i en bojkott för evigt, så att säga. När man inte ser att man uppnår det man vill. Men då måste man ju diskutera vad ska vi göra då.
För att minska antalet spädbarn som dör har Världshälsoorganisationen WHO satt ett mål om att 2050 då ska hälften av barnen i Afrika ammas sitt första halvår i livet. Den senaste studien från 2019 visar att nästan var tredje afrikanskt land inte kommer att nå målet. Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö våren 2023. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.